Det är nästan som ett övernaturligt väsen varit framme och överfört materia till en annan dimension. Jag kommer att tänka på serien Stranger Things. Kan det vara det som har hänt här? När man för 71 gången bara hittar den ena av ett par strumpor. I sonens byrålåda är vi uppe i över 10 enstaka och ensamma strumpor. Det är nästan lika sorgligt som en ensam svan. De bara ligger där, nästan helt oanvändbara i väntan på att återförenas med sin partner. Vilket nästan aldrig händer. Fenomenet gäller inte bara barnstrumpor, även om det där övernaturliga väsendet verkar gilla dem bäst. Andra saker som är skickliga på att vandra iväg och dölja sig för mänskliga ögon är ju saxar, snusdosor och kanske busskort. Oftast är det ju saker som används frekvent. Telefoner försvinner korta stunder hela tiden eftersom de bärs runt och läggs här och var. Saker försvinner egentligen inte alls. Det är bara det att vi inte vet vad de är eller vad som har hänt. Någonstans i världen begravdes ju hunnekungen Attila. Det är bara det att vi inte vet var. Det är när det kommer till försvunna människor som det blir obehagligt. Var tog egentligen flygplanet MH370 vägen för 10 år sedan? Vad var det som hände? Och när vi ändå är inne på spåret, var tog den första engelska kolonin på ön Roanoke vid nordamerikanska kusten egentligen vägen? Det har folk undrat i över 430 år. Och kanske kommer man undra över MH370 om 400 år också. Idag ska vi fokusera på Roanoke-kolonin och om inte lösa mysteriet så i alla fall redogöra för vad vi vet och vad som kan ha hänt. Packa ner nödraketen för nu åker vi västerut.
Ni är varmt välkomna till Historiepodden som ger sig ut på jakt efter försvunna kolonier.
Mm. Ja, eller en i alla fall.
Ja, så är det.
Är det fler som har försvunnit någonstans? Det kanske det är.
Ja, det finns väl försvunna kolonier både här och var, men allt som ofta så kan man ju säga hur de försvann.
Ja, just det.
Den här är spårlöst försvunnen, det är det som är det jäckande.
Är det verkligen helt spårlöst försvunnen? Jag vet inte om jag håller med om det.
Okej.
Men det får vi ju se här.
Ja, du drog referensen Stranger Things. En annan referens man kan dra och en författare som återkommande har använt referenser till just Roanoke är Stephen King.
Mm, det kan jag tänka mig.
Det lockar honom.
Vad har King hittat på kring det här då?
Jag tycker vi sparar det till lite senare i avsnittet eftersom det han gillar bäst, om vi säger det från början så spoilar vi.
Oj då, jaha.
Central del i mysteriet.
En central del. Ja, det vill vi ju inte göra i förväg så att säga.
Nej.
Utan då kanske det är lika bra att vi dyker in i ämnet här.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com.
Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I det avsnittet vi gjorde om 9 dagars drottningen Jane Grey någon gång förra året så konstaterade vi att Englands 1500-tal är bekvämt på det sättet. Att första halvan i princip bara har Henrik den åttonde.
Mm.
Medan andra halvan i princip bara har Elisabeth den första.
Mm.
Det finns andra där, bland annat Jane Grey som satt sina 9 dagar. Men det här avsnittet som främst utspelar sig på 1580-talet, det är ju peak Elisabeth era.
Mm.
Hon har efterträtt sin halvsyster Mary 1558 och har alltså suttit 30 år på tronen när det börjar bli dags att skicka fartyg över Atlanten. Och har man suttit 30 år på tronen, då börjar man vara ganska bekväm där.
Ja, och ändå ska hon ju sitta 17 år till.
Ja, precis.
Nej. 18 år till är det. Det här fick jag ju fel på i muren med 1 år. Det var ju otroligt irriterande.
Ja, det är ju, du är ju väldigt duktig på gissa år. Du vinner ju ofta när man ska gissa när Kublai Khan dog eller när Gustav Vasas bibel och så publicerades. Sen så är det en märklig så här frustration som man känner när man själv kan året. Som Gustav Vasas bibel 1541, det är ju en så här språkhistoriskt årtal som kommer som franska revolutionen. Då satt jag framför tvn och
41 Daniel.
Det är 41.
Ja, men visst sa jag att jag gärna ville lägga mig i början av 1540-talet. Och sen tänkte jag, jag tar ändå 37 för att det är nära. Och så var det nog det här kyrkomötet i Västerås som sprakar i huvudet på mig. Jag vet inte riktigt om det var 37 ändå sen när jag tänker efter. Men
du är väldigt duktig på de där och du lyckas ju mycket bättre än vad jag skulle göra. Alltså, det är bara en så här intressant, märklig frustration när man liksom kan det specifika.
Mm. Ja, Elisabeth dör ju 1603 och jag sa 1602. Det är där vi pratar om i SVT-programmet Muren.
Ett årtal jag inte hade kunnat, exempelvis. Grejen hon har att förhålla sig till medan hon fortfarande är i livet är ju att det är ju Spanien och Portugal som har sprungit iväg och blivit kolonialmakter. Och när Elisabeth ser sig om i världen så finns det massvis med spanska kolonier i Syd- och Centralamerika. Vad har engelsmännen? Ja, det är inte mycket. Eller ja, de har ju en ökande konkurrens mot spanjorerna. Och att relationen med spanjorerna blivit allt sämre har massvis med orsaker. Det handlar ju delvis om makt, det gör det ju alltid. Det handlar om handelskonkurrens. Under Elisabeths era har fler och fler skepp med engelsk flagg, bland annat Ostindiska kompaniets, börjat trafikera världshaven.
Mm.
Och då hamnar man i en konkurrenssituation mot spanjorerna. Men som alltid på 1500-talet finns ju där också en religiös delförklaring. Engelsmännen har ju vacklat lite grann mellan katolicismen och protestantismen. Men när brytningen blir allt tydligare, allra helst 1587 när Elisabeth avrättar sin katolska kusin Mary Stuart, så börjar ju spanjorerna känna att det är dags att näpsa engelsmännen något. Mer om det var det lider. Så situationen som den ligger i grova drag är ju att det vore en bra sak för England att börja etablera permanenta kolonier i Amerika så att man kan, likt spanjorerna, dra nytta av den nya världen. Och en som framförallt när sådana idéer, det är en av drottningens stora gunstlingar, Sir Walter Raleigh. Han var en engelsk äventyrare och författare som Elisabeth hade plockat upp och gjort till sin favorit. Hon hade gett honom adelstitel, gav honom viktiga poster inom regimen. Och vill man så kan man helt förlora sig i hovintrigerna här, för ibland var han hennes närmsta rådgivare, ibland var han helt ute i kylan, faktiskt till och med inlåst i towern. Men han är viktig under den här eran. Och Raleigh hade många idéer. Han trodde exempelvis stenhårt på myten om Eldorado. Någonstans där i Sydamerikas inre låg det.
Mm.
1595 försökte han segla dit. Det är inte vad det här avsnittet handlar om. Men det är ett exempel på den härliga idésprutan, Raleigh.
Ja, och vad han ville med det här var väl att grunda en militärbas.
Ja, exakt. För det vore ju festligt att grunda en liten koloni på Roanoke Island utanför kusten till vad som idag är North Carolina. Och för detta fick han ett privilegiebrev från sin drottning 1584. Så förutom alla de här orsakerna som vi redan direkt eller indirekt har listat, så är det ju så att en väldigt påtaglig effekt av tävlan mellan England och Spanien är ju att man kapar varandras skepp i den nya världen också. Det finns big business att göra att lägga vantarna på något av de här spanska skeppen till bredden lastat med silver. Och ska de engelska kaparna få bättre möjligheter att lyckas, så behövs ju också trygga hemmahamnar i Amerika från vilket man kan segla. Så skulle man kunna få några sådana på plats, kanske en på Roanoke Island var det lider, då får man ju konkurrensfördel mot spanjorerna.
Mm. Drottningen har väl också planer på att i en förlängning producera socker och bomull och sånt där trevligt där borta. Det kommer ju kunna vara bra. Det här privilegiebrevet som Raleigh får 1584 är ju, om vi ska vara lite petiga, inte ett brev som innebär att ja, nu får du kolonisera Roanoke Island, för det visste man ju inte riktigt för hans ändå om vi ska vara, om vi ska så, utan den ger fullmakt då att ta land i besittning som, citat, inte behärskas av någon kristen furste eller kristet folk. Så drottningen ger Raleigh, som det uttalas antar jag, ett papper helt enkelt där det står att du får ta vad du vill så länge det inte är någon kristen kung som sitter och styr över det området. Och då är det så att än så länge så tänker inte han åka iväg någonstans och lämna England, utan det är först när de här Eldorado-drömmarna drar in tillräckligt mycket som han kommer tuffa iväg. Men nu skickar han istället iväg folk på en expedition för att undersöka var man skulle kunna anlägga en koloni.
Mm.
Och det här sker ju då 1584. Det här är ju då en utforskningsresa mer kan man säga. En människa som åker dit och ska börja kolonisera. Man åker iväg för att veka och pejla läget kan man säga. Längs den här kusten som europeer egentligen aldrig så noga har utforskat. Och utanför det som är idag då, North Carolina, påträffas en ö som besättningen går i land på för att sträcka på benen. Man tycker det verkar ju fantastiskt här. Det finns ju bytesdjur och odlingsbar mark och fisk och allt möjligt. Dessutom, de urinvånare som bor här verkar ju vänliga och tillmötesgående. Bland annat då stammen Kuatoan som håller till på den här ön bland annat.
Mm.
Och det bestäms ju då att hela den här koloniregionen, som man tänker sig även inåt fastlandet, sen ska få namnet Virginia. Och det är eftersom, ja, det är efter Elisabeth då, drottningen.
Man är så nöjd att ens drottning är oskuld.
Man inbillar sig att hon var oskuld, ja.
Ja.
Mm. Kan man väl säga.
Det är en liten flex de gör där. Vår drottning är en jungfru. Alltså ska landet vara Virginia.
Och med den här lovande och mytliga inledningen på det engelska imperiet, så åker en av kaptenerna tillbaka till England och har med sig ett par Kuatoan-indianer för att visa hur snälla de är. Och Raleigh, han övertalar sig då utan svårigheter till att det här, det är rätt plats att anlägga en koloni på.
Mm. Roanoke är ingen stor ö, ska man säga. Den är ungefär 12 kilometer på längden och knappa 3 kilometer på bredden. Men som du var inne på, så hade man hade övertygats av de goda naturliga förutsättningarna och att urfolksstammar man hade stött på var så tillmötesgående. De verkar ju ha haft kontakt med europeer tidigare. De var ju direkt inställda på att man skulle börja handla och så.
Men vilka europeer skulle det ha varit?
Spanjorer antar jag.
Det verkar inte som att spanjorerna visste om att det här stället fanns.
Jag vet inte, det är ju en av farbröderna i den här History Channel-dokumentären som du skickade till mig, som säger att de har tidigare erfarenhet av europeer.
Mm-hmm.
Och förstår att man börjar handla, till exempel.
Just det, det är hans spekulation där, ja. Men det Då får vi tänka oss att det kanske var så då. Eller också är det så bara att människor när de träffar varandra och har olika saker kommer på idén att man kan byta. Det är inte första gången i historien det skulle ha hänt heller.
Nej.
En ny expedition med 5 fartyg skickas nu västerut under ledning av en Richard Greenwill.
Mm.
Och nu är det juli 1585 när Greenwill kommer fram. Och han har en förhållningsorder med sig. Håll goda relationer med lokalbefolkningen. För nybyggarna här är väldigt beroende av deras välvilja. Särskilt i början då förstås. När man inte har fått upp någonting ur marken som man har odlat än. Kortfattat, de behöver få mat av urbefolkningen eller byta till sig mat om.
Exakt, de här kolonisterna som åker på de här fartygen är ju heller inte speciellt mycket bönder, utan det är ju gruvarbetare och yrkesmän och en expeditionsstyrka som lite grann verkar vara avsedd för att kartlägga vad det finns för förutsättningar på den här ön.
Mm. De första mötena gick ju bra. Stor lättnad förstås. En av kolonisterna skrev att urinvånarna var behagliga, älskvärda och lojala. Fria från beräknande och förädiska egenskaper. Ja, men det här går ju tipptopp där.
Ja, precis. Om man hade ett uppdrag att hålla goda relationer så har man ju lyckats med det.
Ja, det ska ju inte vara svårt då heller. När de är så här snälla mot varandra.
Nej.
Men sen?
Ja, det är ju det där. Vad händer när det uppstår problem?
Ja, alltså. Det är ju kanske. Jag tycker ändå att det hjälper till att förstå eller säger någonting om människan. När man har barn så blir det gärna att man relaterar till det. Och nu får man stå ut med en sån referens till här. För är det någonting som orsakar bråk, har jag förstått, så är det ju när man tar saker ifrån varann där på förskolor och sånt där. Mm. Och det gör barn gärna. De är väldigt svårt att förstå ditt och mitt. Och det här kommer man ju ihåg själv förstås när man var liten också. Att man blir förbannad när någon annan tog ens grejer som man hade fått för sig var ens egna. Fast det kanske inte ens var ens egna grejer.
Mm.
Vad kommer komma till här nu är ju då helt enkelt att det är en pöl som försvinner. Och då blir vuxna arga 15-tals män arga.
Ja, så är det. Det är en silverbägare som försvinner vid en av de här interaktionerna. Engelsmän och urfolk, Sekotan stammen tror jag det här är som de har kontakt med.
Är det här jämförbart då med en plastgrävskopa i en sandlåda kanske?
Alltså den grundläggande mänskliga instinkten har ju kommit åt här. Ja. Men jag tycker ändå att det finns viktiga skillnader i ett förskolebarn som kognitivt inte har impulskontroll överhuvudtaget. Och vuxna människor utsända att representera sitt land på andra sidan havet. Mm. Dessutom med då en uttrycklig order att försöka hålla goda relationer. För den här silverbägaren, det finns ju flera olika saker som kan hänt. Det kan vara så att en Sekotan-medlem stal den här silverbägaren.
Mm.
Det kan ha uppstått ett missförstånd i språkförbistringen att någon trodde sig ha bytt till silverbägaren.
Jo, verkligen.
I själva verket så var det inte det som hade skett. Eller så kan man bara tappat bort den där jävla silverbägaren. Det har man inte heller någon aning om. Men den här silverbägaren tillskrivs så stort värde att här måste man sätta ner foten.
Måste man då? Det är väl så att man beslutar att man ska göra det. Man hade ju kunnat besluta något annat.
Ja, och en lite skickligare diplomat. En, vad ska man säga, någon som har blicken lite högre upp kanske hade hittat en annan lösning.
Mm. Men nu väljer ledningen för kolonin att visa upp styrka här. Varpå engelsmännen låter förstöra hela indianbyn och bränna ner deras grader till på köpet.
Mm.
Och efter det blev relationerna ganska spända, tror jag man kan beskriva det som.
Ja, precis.
Nu var det av någon anledning helt omöjligt att få indianerna att erbjuda kolonisterna mat igen.
Ja.
Tänka sig.
Ja, tänka sig. Ja, de vet det ju inte, men samtidigt som sekotanernas grödor blir lågornas rov så har man ju planterat det. Man har ju planterat någonting åt sig själv. Det är en draksådd man har satt här. Och ja, man kommer få skörda 7 års olyckor som en följd.
Ja, man skulle ju ha vårdat de där relationerna. Nu hotar istället svältkatastrof kolonin och Greenwill måste ju lösa det här på något sätt. Han åker tillbaka till England med syftet att hämta mer proviant åt kolonin och 107 man blir då kvar. Och med kurrande magar har ju de uppdraget att bygga ett fort på öns norra sida. Och för att lösa den här matproblematiken så börjar ju då engelsmännen ibland också att kidnappa urinvånare och kräva mat i lösen och sånt. Och det här bättrar ju inte på relationerna direkt.
Nej. Granville har ju lämnat de här kolonisterna under befäl av en Ralph Lane. Och den amerikanska historikern David Sutton Phelps beskriver Ralph Lane som en consummate military commander, alltså en fullfjädrad befälhavare, en militär. Men vad som behövs här är ju inte en military commander, säger Phelps, utan det är en statesman. Mm. Någon som faktiskt kan inte betraktar varje sak som en fråga om säkerhet och militära avväganden.
Eventuellt var det ju den här Lane som låg bakom angreppet på byn och brännandet av majsen också.
Ja, precis. De berättelserna vi har läst om den försvunna kolonin är inte helt stringenta där. Men det ligger ungefär i linje med hur Lane betedde sig i övrigt, så jag tror att det är sannolikt.
Men nu råkar det vara så att det här datumet då Greenwill skulle återkomma hade passerat. Och ja, han verkar inte dyka upp än här. Och det är en obehaglig situation här. De sitter fast på en ö utan mat. Där man då också har provocerat alla andra runt omkring till att hata en. Och chefen har schappat. Nu hjälper det knappt att börja pakta här. Om man inte sluter en pakt då med räddaren i nöden. För från ingenstans, helt oanmäld och helt oväntat, så kommer han. Som om han seglade fram på en plötsligt uppenbarad regnbåge nedsänkt från himlen. För där står han ju majestätiskt i faren med blicken mot himlen och med ett atletiskt skutt strax innan skeppet brakar in i sanden. Och så landar han då på stranden här och sträcker ut armarna som den befriare han är inför de hungriga och hålögda landsmännen under allmänt jubel, tänker jag med. Den i 1500-talshistorien allestädes närvarande Francis Drake har anlänt.
Där kom han.
Där kom han. Det är faktiskt helt otroligt att han lyckas ha ett finger med i nästan alla episoder som är värda att berätta från 1500-talets andra hälft.
Ja, det är mannen på alla släppar. Han är ju och kapar spanska skepp.
Det är en av många grejer han håller på med. Ja. Och nu är vi i juni 1586. Han är alltså, som du säger, kapare, upptäckare, livskonstnär. Och han har ju då bekvämt, får man ju säga, parkerat så långt ut hos Cervantes, på Cervantes lönsbodaskalan man bara kan komma.
Mm.
Han sitter inte och tycker i lönsboda överhuvudtaget, utan han är överallt där man kan vara och även där man knappt inte kan vara på 1500-talet.
Ja.
Men han har i det här läget då precis kapat ett spanskt fartyg och är nöjd över detta på väg hem, men bestämmer sig för att ja, men jag ska väl ta och titta in lite hos den här engelska kolonin som han har hört talas om när han ändå är i trakterna. Han kanske hade en känsla av att den där kommer att bli omskriven i historien, så det är bäst att jag dyker upp. Och det här gör ju då att alla glatt går ombord på hans skepp och lämnar kolonin, för att de vill inte vara kvar där i det här eländet som de har försatt sig. Och ja, nu försvinner alltså egentligen den här kolonin då. Till Europa tar de ju med sig då en del potatis, tobak och majs. Och en vecka senare så kommer Greenwill och undrar vart alla är. Upptäcker att ingen är kvar, varken i det här fortet eller på ön. Och vad han gör då, det är ju att lämna kvar 15 nya kolonister som han har med sig.
Om man säger det då, att de här 15 kolonisterna ges ju en ovanligt otacksam position i och med att innan de här 107 kolonisterna hoppade ombord på Francis Drake-skepp och seglade iväg mot solnedgången, så har de ju, de har väntat till sekotanerna återvänder till Roanoke, och de hade lämnat ön under vintern, och sen på våren hade de återvänt dit. Och då är engelsmännen väldigt arga över att sekotanerna inte har delat med sig av sin mat till dem. Här har engelsmännen gått hungriga och eländiga och ätit upp sina hundar. Mm. Så när Wingina, hövdingen, är tillbaka, så anordnar de ju ett möte med honom. Så att man ska kunna prata ut om vad hände i vintras egentligen. Och istället så fångar man in Wingina och halshugger honom.
Just det, de har ju ställt till det mycket, de här, de som stack, ja.
Ja, det är så att de här 15 nya kolonisterna går ju i land på en ö där de gamla kolonisterna, alltså att kalla det för att kasta handsken är väl nästan underord. Man halshugger alltså hövdingen och sen schappar man.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
En av konstnärerna som har varit med på Greenwills expedition hette John White, och han har då tecknat av landskapet på Roanoke och indianbyarna och människorna, och under sin första vända till Roanoke så gjorde han det här, och så har han gjort en färgstark karta och sådana där grejer, så han kunde ju teckna helt enkelt. Men han hade ju också fått kunskaper om området och om människorna som levde där, och det här räckte för att han skulle få ansvaret att leda en ny expedition och få titeln guvernör över den här nya kolonin.
Fint ska det vara.
Ja, det ska det ju. Och den här gången så var det civila kolonister som skulle åka iväg, vanliga människor med olika hantverksyrken, folk som ville bort från röken och misären i London, kan man säga. 118 människor, kvinnor och barn och män, som ger sig över Atlanten i april 1587 med hopp om ett bättre liv, helt enkelt.
Exakt. Det verkar ju också som att planen här är ju inte att de ska bli kolonister på Roanoke också, utan man har spanat in Chesapeake Bay på fastlandet där det då finns lite mer utrymme. Det finns jordbruksmark. Det är väl dit man hoppas kunna skeppa de här kolonisterna.
Ja, men först måste man ju kontakta de här 15 kolonisterna som Greenwill har lämnat kvar på Roanoke, förstås. Mm. Och då är det så här också att under resan så har ju White då bråkat rätt mycket med den portugisiska navigatören som ska leda dem fram till kusten. Den här navigatören gick i engelska kretsar under öknamnet The Swine, vilket säger en del. Det var uppenbarligen, apropå dålig stämning, en riktigt dålig stämning ombord. Och när man då i juli 1587 når fram till Roanoke och kolonisterna går i land, Då visade det sig sen att The Swine inte tänkte, Fernandes hette han egentligen, tänkte släppa på dem på fartyget igen och åka till Chesapeake Bay, utan han sticker. Han bara, nej nu skiter jag det här, jag tänker göra något annat. Och vips så står de kvar på Roanoke då ändå, fast det inte var det som var meningen.
Och något annat tror jag är kapa skepp, för det är ju som de allra flesta vill göra här. Och det spelar nästan ingen roll hur mycket Elisabeth och Raleigh sitter och skriver på papper att kolonisterna ska hit och dit och vi behöver den kolonin. När man väl har tagit över Atlanten, då finns det ju skepp att kapa.
Ja, det här var ju inte meningen. De bosätter sig då i militärfortet som är övergivet eftersom ingen av de här 15 tidigare kolonisterna går att hitta. Även om man hittar ett skelett. Föga uppmuntrande fynd. Ja, det är ju oklart vad som har hänt med dem, om de har blivit ihjälslagna eller svultit ihjäl. De finns inte helt enkelt.
Nej, de finns inte. Men det är inte mysteriet vad som hände med de 15 kolonisterna som lämnades kvar. Det är ett litet bi-mysterie till det större mysteriet.
White lyckas ju förbättra relationerna med en av stammarna någorlunda jämfört med vad som hade hänt under Greenwills expedition. Men situationen är ju alltjämt spänd.
Mm-hmm.
Och vid ett tillfälle så dödas en av kolonisterna när han är ute och fiskar av en indian. Och det leder till stor skräck och kolonisterna vågar ju knappt lämna sitt lilla begränsade område här nu. Och White, han ledde ju senare ett anfall då mot första bästa by. Dessvärre visade sig att det här anfallet hade riktats in inte mot en fientlig stam utan mot den enda stam som White hade skapat relationer med. Och två kroatoaner dog i de här striderna dessutom. Så det krävdes mycket möda från White sen för att förklara att det här var ju ett misstag. Vi menar inte.
Nej, precis.
Dessutom så har han ju sin dotter med och hennes man. Och hon kommer att föda en dotter i sin tur en stund efter att de har kommit till land. Och hon, det här nya barnet får heta då Virginia. Det här görs ju en stor sak av i historien eftersom det här flickebarnet är det första engelska barn som föds på den amerikanska kontinenten.
Just det. Jag återkommer till det där lite senare i avsnittet. Virginia Dare. Jag trodde att det var John Whites dotterdotter som är mamman till Virginia Dare. Men det spelar väl ingen roll egentligen vilken generation av John Whites avkommor det är som föder ett barn i.
Ja, det är hans dotter som är Eleanor där och sen är Virginia hans dotterdotter.
Okej. Okay. Mm.
Ja, det går ju trögt och motigt för de här stackars nybyggarna. De är ju uppenbarligen äventyrslystna, men eftersom de har åkt iväg på det här. Men de är också lite vana vid att kunna gå ut på gatan och leta upp en affär och köpa mat om de är hungriga. Och det funkar ju inte här.
Så är det. Och de är ju för många. Alltså, vad är det? 90 män, 17 kvinnor, 11 barn. Något färre än 2 kvinnor på varje 10 män. Låter som ett samhälle man gärna vill bo i. Och dessutom så har de ju kommit dit för sent på säsongen för att kunna bärga nog med livsmedel för den här kolonin. Så att de har en ganska utsatt situation. Det här var inte vad man hade tänkt sig.
Nej, de hade tänkt sig något annat. Och dessutom har man ju då analyserat årsringar på träden. 1998 gjorde det så här. Och då visade det sig att åren 1587 till 1589 infaller under den torraste perioden på 800 år. Så det var ju en väldigt olämplig tidpunkt att gå i land här och försöka bygga kolonier.
Så efter en tid kommer då guvernör White att bege sig tillbaka till England för att fixa förnödenheter, livsmedel och verktyg och allt sånt som kolonisterna behövde. Vi vet att det här sker efter beslut från kolonisterna, men det är inte helt självklart vad som ligger bakom det. För jag har sett författare som hävdar att John White utsågs att segla tillbaka eftersom han var den som bäst kunde lobba hos inflytelserika engelsmän. Han hade flest adresser i sin telefonbok och så. Men det finns också de författare som menar att John White var ännu en i längden av ledare som inte hade klarat av att förhandla med urbefolkningen och att man helt enkelt ville bli av med honom för att kunna säkerställa en mer ordnad tillvaro på Roanoke. Att han hade blivit ett, vad ska man säga, ett arbetsmiljöproblem där. Iväg med dig nu, John. Du gör mer nytta på andra sidan Atlanten.
Ja, så kan det ha varit alltså.
Så i slutet av augusti 1587 så beger sig John White tillbaka till England. Och med det så tystnar ju kolonin på Roanoke. Vi får inget mer källmaterial från kolonisterna som berättar med någon slags säkerhet vad de pysslar med.
Ja, kanske stod han ju där vid relingen och vinkade till dottern på stranden som höll i lilla Virginia. Och det var ju det sista han såg av dem. Ibland när man har stora planer så inträffar liksom den stora historien också i ens liv och saboterar de planerna. Till exempel kan såna här historiska vattendelare dyka upp och plantera en massa grus i individers egna små planer. Du kanske efter mycket om och men har fått den som du vill gifta dig med. En soldat som gör några övningar då och då bara och annars så driver ni gården tillsammans. Och det har ändå varit fred i över 20 år. Lyckan är total. Men just när du föder det där barnet den 11 februari år 1700 så går startskottet för ett krig som kommer att kallas Stora Nordiska kriget. Och du har sett den där karen för sista gången. Eller man kanske har en toppenidé för ett internationellt företag. Man börjar satsa, planera, investera, allt är i rullning och så ska man bara byta lapp på kalendern. Och så står det den 28 juni 1914 på det, den lappen. Och då har vi världskrig och totalt havererade företagsmöjligheter. Man ser också framför sig hur många som steg på Titanic med brinnande hopp och förväntan om en storartad framtid. Liksom.
Ja, absolut. Man tänker att nu ska jag bedriva svindlande oljeaffärer i tsarens Ryssland. Mm. Det är ju ändå, tsardömmet har ju varit konsekvent under historien. Det är ganska många hundra år nu som det har bara tickat på.
Ja.
Så det är bara pang så kommer bolsjevikerna.
Ja.
Förstatligar skiten.
Och så gick det i stöpet. Ja, ja precis. Det är också en vattendelare. Och något åt det hållet hände ju John White. När han kommer till England, det är ingen som bryr sig om att han har lämnat något hundratal kolonister på den här gudsfetna nordamerikanska kusten inte. I det England som White kommer till råder fullt utblommat krig med Spanien ganska snart. Och det här kriget det kommer ju föras till havs det. Och drottningen har ju gett order om att varenda fartyg ska användas i det här kriget. Och han får inte loss några skepp nu inte.
Nej. Det är mycket dålig timing här. Torrperioden på Roanoke och så ja. John White som i sin tur tajmar in den spanska armadan.
1588 är året.
Exakt. I maj så har Filip den andra av Spanien satt ihop en i sanning imponerande örlogsflotta som har seglat iväg mot England för att tukta de uppstudsiga reformerta rostmackeätande sprättarna. Över 130 skepp, 2400 kanoner, nästan 30 000 i besättningen som tornar upp sig på horisonten där. Och vid den engelska kanalen så väntar engelsmännen på spanjorerna. I fronten står han, Francis Drake. Håret ja, fladdrar i vinden.
Det är klart. Och en vacker dag så får ju hela den här episoden ett eget avsnitt också förstås.
Ja, så är det. Ja, det avsnittet kommer ju då avslutas med att vi konstaterar att den spanska armadan besegras. Att engelsmännen har mindre skepp som bättre passar för att ta sig fram i de vattnen där sjöslagen äger rum. Och att engelsmännen dessutom hade tur med vädret. När spanjorerna drar sig tillbaka mot Skottland hamnar de i fruktansvärda stormar där de riktigt tunga förlusterna åsamkas. Men för John White innebär ju det här kriget att han kan inte kommendera något skepp att segla till kolonin på. Det går inte. Varenda större sjöduglig historia behövs på plats. Och alla de här små skeppen han lyckas kommendera, de är ju bara kapade av spanjorer hela tiden. Minst två gånger så råkar han ut för det.
Ja, så det är ju verkligen otur som gapskrattar i ansiktet när han äntligen har fått tag på två mindre fartyg med förråd och puffa in 15 nya kolonister där. Då blir de utsatta för det här överfallet och får ju åka tillbaka knäckta och totalt länsade på allt de hade. Den här historien med spanska armadan är ju en vattendelare i historien också i och med att det är ju utgången av det som gör att engelsmännen kommer påbörja sin dominanta ställning runt världshaven, eller på världshaven.
Så är det. Det blir inget Rule Britannia utan den för deras del lyckosamma utgången av den spanska armadan.
Och när det här reseförbudet hävs efter att armadan är besegrad, så har ju de flesta investerare tappat lite intresset för den här kolonin. Bara, va? Vad sa du nu? Koloni? Ja, det var något med Amerika, va? Ja, men det var väl någon gång före kriget?
Just det.
Nej, det här låter inte direkt som att det kommer ge någon snabb avkastning. Ja, nej, lycka till hörru. Nej, det blir inte lätt att få tag på investerare här nu. Men han har ju alltid Rowley som också är på hans sida och fortfarande intresserad av detta. Och Walter Raleigh lyckas 1590, alltså 3 år efter att White har lämnat kolonin där borta, få i ordning en ny expedition som kommer bli verklighet. Och fartyget Hopewell kommer White att få kommendera då, och ett annat fartyg som han fyller med en massa proviant och grejer.
Den 15 augusti 1590 så ser White återigen Roanoke. Och det är ju den här bilden som då kommer ligga till grund för mysteriet. För om man ska beskriva scenen så ser det ut enligt följande. På håll så har John White sett en vit rökplym som stiger mot himlen och glatt sig åt vad han tänker är mänsklig verksamhet. De finns kvar.
Mm.
De är vid liv. De eldar. Men sen kliver han i land på en strand i Roanoke tillsammans med en liten expedition.
Ja, det här gick ju inte så lätt heller, för de fick ju vänta i flera dagar innan de kunde gå i land, och han är väldigt frustrerad över det här. Det är ju på väg att snart bli höststormar som kommer att dunda in också, och det är, alltså när de ska sätta i land båtar, den ena båten tippar ju omkull av höga vågor och det är 4 man som liksom drunknar. Så det var ganska jobbigt att bara ta sig i land här.
Just det.
Och när man gör det så sätter man igång och trumpeta. Man brölar i trumpeterna och man spelar gamla kända engelska melodier och skålar sånger för att kolonisterna ska höra att nu är det vi som kommer här.
Just det. Pulp's Disco 2000 ekar ut över nejderna. Nu kommer brittpoppen här. Nu vet de vad det är som gäller. Men det är ingen som svarar.
Nej, det kan man ju för sig förstå då. De är på väg åt andra hållet med den här musiken. Nej, det är ingen som möter dem. Och det visar sig att den här röken, den har kommit från en brand i ett träd. Eller flera, kanske torrt gräs med där. Som blixten har slagit ner i.
Ja.
Och man letar så något man kan efter någonting. Men man hittar ingenting, inte ens några hus är kvar egentligen. De har inte bränts ner heller eller rivits, utan de har nedmonterats verkar det som och är borta. Det finns inga tecken på strider direkt. Och sen tar sig White och gänget till norra delen av ön för att se om de är där istället. Det var ju så att White och kolonisterna hade bestämt att de skulle lämna spår efter sig om de hade förflyttat sig någonstans. Och om de åkade ut för någon slags fara så skulle de rista in kors i ett träd. Och nu sprang ju alla runt här och inspekterade olika träd för att se efter diverse eventuella tecken. Och till slut hittar man faktiskt spår. Och det är att på ett träd så står det CRO, kro.
Mm.
Och det var ju lite kryptiskt. Men någonting skulle man kunna uttolka ur det. Och på en stock i en palissad i fortet så står det Kroatoan. Så det är en text med kro och en med Kroatoan. Och inga kors syns till. Det är ju positivt det här. Det här måste man tolka positivt helt enkelt. Och White blir mycket uppspelt. Han tänker att ja, dottern och de andra lever. De har flyttat till den enda vänliga stammen som finns i trakten, nämligen Kroatoerna. Det här är ju ändå en rimlig tolkning.
Ja, det är ju absolut en rimlig tolkning.
Det ligger omkring 8 mil bort och nu vill ju White dit direkt. Men då sätter ju vädret stopp, va?
Ja, de där höststormarna som du varnade för tidigare, de börjar infinna sig nu. Och John White försöker övertala en kapten som inte vill gå på grund vid någon liten skitö utanför vad som kommer bli North Carolinas kust. Utan då är det ju bättre söka skydd då. Sen när stormarna har lagt sig så kan man ju alltid kapa några spanska skepp.
Ja, kanske det. Han tar det säkra för det osäkra och blåser av hela projektet. Och White har ju varit på Roanoke för sista gången.
Mm.
Och 3 år senare, 1593, så är ju White döende och skriver till en vän att han hoppas fortfarande att kolonisterna på något sätt är vid liv någonstans där borta. Men var de här 118 kolonisterna har tagit vägen var alltjämt en gåta. Och det dröjde ett tag till då innan engelsmännen började bli intresserade av den gåtan, kan man säga. Man skickar ut nya expeditioner för att kolonisera Nordamerika. Och Raleigh skickar ut en specifik expedition 1602 för att undersöka vad som hände med den här Roanoke-kolonin. Men då kommer man inte i land alls på grund av vädret. Och 1603 är en ny expedition som blir överfallen av indianer. Först 1607 så lyckas man då med en framgångsrik expedition. Och man skapar kolonin Jamestown. Och det är ju det som blir början på den brittiska koloniseringen av Nordamerika på riktigt. Och det är också något som man kan återkomma till. Sjätte gången gilt, eller vad är man säger?
Ja, något sånt. Och Jamestown ligger då på fastlandet.
Mm. Och då är frågan, vad var det som hade hänt med den här kolonin? Ska vi
resonera
kring det här kanske?
Ska vi sammanfatta mysteriet då? Det är alltså ett drygt 100-tal kolonister som lämnas ensamma på en liten ö i 3 års tid. Och när guvernören kommer tillbaka finns inte ett spår av dem. Människorna är borta och de flesta byggnaderna är borta. De enda ledtrådarna är då det här trädet och den här pålen med Croatan och Crow.
Mm.
Meddelanden, de har ju någonting över sig. Det är ju det som Stephen King gillar bäst. Ja. Han har använt det här Croatan vid flera tillfällen. Mest intrikat i miniserien Storm of the Century. Där ett antal människor blir isolerade under en snöstorm på en liten ö i Maine. Och så börjar de drömmar om Roanoke och trädet där det står Crow. Det är ganska bra Stephen King-miniserie, 3+, liksom.
Mm-hmm.
Men han har använt det fler gånger också, så att det har ju någonting.
Ja, det har det ju. Det är ju något som är mystiskt med folk som försvinner. Alltså särskilt när det är många också. Jag såg en serie som hette The 100. Det var ju en massa folk som försvann då och sen kom de tillbaka och jag kommer inte ihåg riktigt om jag såg, det här är ju en spaning som kanske inte håller.
Och då är det dags för allas favoritsegment. Vad har hänt? Hypoteser, teorier och löst gissande.
Ja, och då finns det ju, och fanns redan då, en misstanke om att kolonin hade blivit angripen och utrotad av spanjorerna. Guvernören i Florida hade fått veta att Francis Drake, förstås, hade bränt ner en spansk koloni i Nordamerika och sen seglat vidare norrut längs kusten. Och spanjorerna hade ju hört rykten om en eventuell engelsk koloni norrut. Den här Florida-guvernören hette Marquez och han skickade då iväg fartyg för att undersöka det här faktiskt 1588. Och det spanska skeppets besättning letade igenom hela Chesapeake Bay men hittade inga engelsmän. Och på vägen tillbaka mot Florida så stannade de faktiskt också till vid ön Roanoke. Och där hittade de visserligen en liten plats för båtar att lägga till men inte en enda människa syntes till. Och även om det fanns spanska kungliga order på att försöka hitta den här kolonin så krävdes också för spanjorerna under kriget att alla spanska skepp användes till riktigt nödvändiga saker. Till exempel att försvara transporterna av silver och guld från Sydamerika. Så spanjorerna var väldigt hårt pressade och det lutade mer åt att de själva skulle lämna Florida än att de skulle ge sig ut och leta efter kolonier som engelsmännen kanske hade byggt upp. Så att spanjorerna var framme håller historikerna inte som särskilt troligt här ändå. Och då har vi en annan teori, och det är ju att det var en konflikt med urbefolkningen som urartade och ledde till kolonisternas undergång. Kanske en hämnd för tidigare bråk som hade rasat. Efter att Jamestown hade etablerats så pratade ju den nya guvernören då i Virginia, John Smith, med den lokala hövdingen för Powhatan-stammen.
Mm.
Och då ska hövdingen till Smiths förfäran ha skrutit om att de hade minsann slagit ihjäl de tidigare kolonisterna. Och enligt den här Powhatan-hövdingen så hade engelsmännen allierat sig då med en annan stam som han var i krig med. Vilket gjorde då att han hade sett till att ha ihjäl allihop. Smith och de andra kolonisatörerna var ju beroende av relationen med den här hövdingen. Och var ju tvungna att hålla god min, så att säga. Så att de kunde inte bara bli arga över det, utan det var mer stelt leende och nicka bara, jaha, det slog ihjäl dem, ja, ja, just det. Historikerna är mer tveksamma till att den här berättelsen har blivit rätt nu för tiden. Det är möjligt att Smith och den här hövdingen missförstod varann. Kanske hade de slagit ihjäl tidigare kolonister, någon av de föregående expeditionerna, alltså kanske de här 15, vem vet, eller, eller några andra. Man är inte säker på att det är Whites Roanoke-kolonister det gäller i alla fall.
Nej.
Smith, han skickar ju ut folk för att leta efter Whites expeditionsmedlemmar, men då hade det ju redan gått mer än 17 år och inga spår hittades och sådär. Och sen kom ju 16- och 1700-talen och en häftigt ökande kolonisering, och med tiden så ökar ju också den mytologiska sprängkraften i den här Roanoke-kolonins försvinnande.
Det är väl så att många ser det som sannolikt, eller egentligen är många överens om att kolonisterna på ett eller annat sätt lämnade ön.
Mm.
Och det är då inte långsökt att tro att de gav sig på att ta sig vidare till Chesapeake Bay, som ju var målet för deras resa till att börja med. Eventuellt så stannade ett mindre gäng hos kroatanerna, och så lämnar man ett meddelande till White. Genom att han stötte på det där trädet så visste han att okej, jag kan enkelt hitta dem hos kroatanerna, och de som stannade kvar där skulle kunna berätta vart resten av kolonin finns. Och nästa steg i den förklaringsmodellen då är ju att många tror att kolonin helt enkelt assimilerades med ett eller flera av urfolken.
Mm.
Antingen på öarna, men kanske mer sannolikt på fastlandet. Och de äldre sådana idéerna, de byggde ju mycket på vittnesmål från 1600-talet om att det fanns mycket ljusa medlemmar av olika urfolk längst med kusten.
Ja.
Men många historiker nu för tiden tror att det är européerna som inte fattar hur vanligt det är med albinism ibland vissa grupper av urfolken. Så att de här ljusa medlemmarna de lägger ögonen på, det behöver inte vara någon smed eller någon bonde från någon liten by utanför Sheffield, utan det kan vara en indian helt enkelt.
Ja, det finns ju sådana här vittnesmål bland annat, sen finns det arkeologiska indicier med, men vi har en upptäcktsresande, George Perry, som 1607 reste längs James River. Och han skriver då om, citat, en vild pojke omkring 10 år gammal med perfekt gyllene hår och ganska ljushylt, vilket närmast ses som ett mirakel hos vildarna. Och det är sådana anekdoter och berättelser som man då menar pekar mot att de har assimilerats in i olika stammar. En annan story kommer ju från engelsmannen John Laws 1701, alltså ungefär 100 år senare. Han berättade ju då att indianerna hade sagt till honom när han var på Roanoke och den här ön Kroatoan, att de hade minsann haft vita människor som förfäder. Och Laws konstaterade själv då förvånat att några av dem hade minsann gråa ögon också, och det var ju nästan ingen i de här urbefolkningens stammar som hade i övrigt. Så det tog man ju som tecken på att jo, ja, de har beblandat sig med de här stammarna. Ett annat tecken är då kommer från 1993 då en orkan hade dragit fram och rivit upp en massa rester i marken. Och i en by på Kroatoan så hittade arkeologerna saker som måste ha kommit från Europa. Metallföremål som spännen till kläder och greppet till en värja och sådana där saker.
Mm.
Och i magasinet Spårlöst försvunna skriver man så här. Utifrån jordlagen daterade arkeologerna föremålen till mitten av 1600-talet. Flera årtionden efter att kolonin försvann. Men vissa arkeologer utesluter inte att föremålen härstammar från de försvunna kolonisatörerna. Människan tenderar nämligen att ofta göra sig av med familjeklenoder först efter ett par generationer när den ursprungliga ägaren är död och borta, förklarar de som sällar sig till teorin om att de återfunna föremålen har tillhört kolonisatörerna från Roanoke.
Ja, det stämmer inte riktigt tidsmässigt utan man måste ju lite grann argumentera sig runt den tekniska bevisningen.
Ja, det måste man ju. Men det är också, man menar också att urbefolkningen i den här trakten kunde framställa blykulor som de använde för jakt runt 1650 och att de hade gått från att fiska till att jaga vilt och att det var en dietkost som de hade kommit på innan det att engelsmännen började kolonisera fastlandet ordentligt. Så att det skulle man då ha fått från någon annanstans ifrån, till exempel de här Roanoke-kolonisatörerna då. Jag vet inte, men så här, det är, allt det här är indicier. Och på svenska Wikipedia, där står det att man i modern tid inte fäster tilltro till teorin om absorbering eller assimilering i urbefolkningens stammar. Och jag måste säga att jag förstår inte riktigt varför. För det vore väl inte alls otroligt egentligen. Det är minst lika troligt som att de på något konstigt sätt har hamnat på ett skepp mot England som sen råkar gå under i någon storm, vilket är en annan teori.
Ja, alltså på engelskspråkiga Wikipedia så står det å andra sidan att flera moderna historiker menar att assimilering är den mest sannolika förklaringsmodellen.
Det var ju skönt då, att höra, för det är okej.
Okay. Då är ju argumentet inte de här fynden av föremål eller ens vittnesberättelsen om ljusa indianer från 1600-talet, utan det är ju att assimilering har förekommit vid flera andra tillfällen där kolonister har valt att byta sätt att överleva och helt enkelt gå in med urfolksstammarna.
Ja, man gifter in sig och sen får ens barn förstås den här kulturen man lever i, och sen så det går ju fort det där antagligen.
Alltså det är ju det vanligaste sättet genom historien när det försvinner folkgrupper. Man assimileras med den folkgruppen som kommer dit eller som man har vandrat till eller vad det nu kan röra sig om.
Då kanske någon skulle gå in och redigera det här på Wikipedia.
Ja, kanske det. Det som krånglar till det lite grann är ju att över 100 kolonister kan ju inte ha gått in i samma stam samtidigt. Det skulle vara en tung belastning försörjningsmässigt. Men att i alla fall några kolonister försvinner in i historiens dimma på det sättet, det är ju mycket sannolikt.
Ja, mer sannolikt än andra ganska spektakulära teorier som går ut på kannibalism då, antingen från indianerna eller mot varandra. Och de här kannibalteorierna håller forskarna för föga troligt eftersom ingen av stammarna i trakten höll på med sånt.
Nej, det är ju påhitt.
Däremot har man hittat arkeologiska bevis på skallar vid Jamestown där man då menar att det här är tecken på kannibalism eftersom det har skrapats vid käken på något sätt på den där skallen. Ibland springer man ju iväg i och för sig med arkeologiska bevis kan jag ju tycka. Men det har ju ingenting med det här med Roanoke och jag i och för sig heller, för det var ju vid Jamestown där.
En annan förklaring som har dryftats är då att de ska ha drunknat. Och här finns det ju ingen teknisk bevisning som stödjer det, utan det handlar istället om att föreslå en tänkbar förklaring som täcker in alla egenheterna i berättelsen. Varför monterade man ner så många av boplatserna? Jo, man kanske använder materialet för att bygga ett nytt skepp. Då skulle det vara fullt logiskt varför så mycket av den gamla kolonin bara är försvunnen. Mm. Och förslaget går ju då ut på att man sätter samman ett skepp som man hoppas är sjödugligt. Och eftersom en resa mot Karibien innebar att nästan säkert stöta på spanjorerna, ska man istället ha chansat på att nå England. Det finns en motsvarighet från 1560-talet när franska kolonister lyckas korsa Atlanten på en flotte i princip för att ta sig tillbaka till Europa. Och de som tror på den här ganska vilda teorin tänker sig då att Roanoke-kolonisterna gjorde samma sak men hamnade i sjönöd och drunknade. Och på så sätt försvann ett drygt hundratal människor och alla byggnader med dem.
Mm. Jag vet inte om jag tror på det. En lokal arkeologorganisation som heter First Colony Foundation började gräva på en plats 8 mil ifrån Roanoke för inte så länge sedan. Det var efter att man 2011 hade hittat ganska mystiska tecken som man inte hade sett tidigare på en gammal karta. Det var bland annat en markering av en stjärna som kunde symbolisera byggnationen av ett fort. Och när arkeologerna då letade på den här platsen för den där stjärnan så hittade de minsann grejer med ursprung från 1500-talet. Det var mässingspännen, blysigill, gröna och röda kukskärvor som man trodde kommer från södra England och sådär. Men så har man också fått in ett annat fynd och det är ju då en 9,5 kilo tung sten som hittades redan 1937. Och hela den här saken får mig lite grann att tänka på Kensingtonstenen, med skillnad att det här kan vara äkta. Det var en turist som hette Louis Hammond som 1937 kom med stenen till universitetet i Atlanta. Och enligt Hammond så hade han hittat den här stenen mellan North Carolina och Virginia. Och på stenytan så fanns det ganska märkliga markeringar som han tyckte att någon med kunskap borde titta på. Och texten på den här stenen var skriven på gammaldags engelska. Språket var långt ifrån 1900-tals engelska. Och det var ganska omskakande läsning när man väl lyckades få ordning på vad det stod. Det var ju skrivet då från en dotter med sorg till sin far. Väldigt detaljerat berättat hur både hennes man och hennes dotter hade mördats. Och uppenbarligen är det ju frågan om Whites dotter Eleanor där. Och texten börjar med: "Far, kort efter att du for till England kom vi hit." Och så beskriver hon då hur de har levt i 2 års elände och krig och att minst hälften av nybyggarna har dödats. Och hon anger var hennes familj, alltså Virginia då, hennes man, har begravt. Och orsaken till det här krigandet uppges då vara att urbefolkningens shamaner hotade med andarnas vrede om inte kolonisterna dödades. Och det står också att den som hittar stenen ska ta den till guvernören och då kommer budbäraren att få stora gåvor och sånt där. Och stenen undersöktes ju förstås då väldigt ingående och noga i många månader och till slut så slog man fast att den måste vara äkta. Och då vill man ju ha fler fynd, så då utlyste man en belöning för den som kunde komma med fler fynd. Och när man utlyser belöningar så får man ju in grejer, va?
Ja, det får man.
Och det fick man här med. Tänk vad folk hittar stenar. Och ett 50-tal sådana här stenar kom in med berättelser från Eleanor Dare till forskarna. Och det var ju hisnande, skräckfyllda flykter som beskrevs här ibland genom hela USA som gick att läsa. Och ingenting av det var ju förstås äkta. 1941 visade sig att alla de här nya stenarna var bluff. Det var en journalist som visade att texterna på de här stenarna kan omöjligt komma från samma person som texten på den första stenen. Och det visade sig att det var en stenhuggare som hade gjort alla de här ungefär 47-50 stenarna, hur många det nu var. Och då blev det ju så att man betraktade alltihop som hade med de här stenarna att göra som ett väldigt osäkert gungfly. Och många forskare blev av med sina jobb och andra kände sig väldigt förmjukare och ingen ville hålla på med den här saken längre. Och så gick decennierna och de här stenarna blev liggande i en källare på ett college utanför Atlanta. Först efter 2015 när en Discovery-dokumentär hade gått så på tv så vaknade då intresset igen för de här. Och då försökte man då återskapa texten på den första stenen, och det var svårt. Det gick att göra ganska lätt på de andra, men inte på den första. Det var knepigt, och den där stenen började man undersöka noga igen med den moderna forskningens alla till bud stående medel. Det är ju kemiska undersökningar och det är allt möjligt, geologiska förstås, och hitan och ditan, på ett universitet i North Carolina. Och forskarna kom fram till att stenens text från början måste ha varit lysande vit, till skillnad från idag när den är ganska mörk. Och man menar att de här bokstävernas form och färg skulle vara väldigt svårt att härma idag, och ännu svårare 1937. Och dessutom hade det behövts då specialkompetens om det här gamla engelska språket som ytterst få hade. Så den första stenen har alltså inte stämplats som bluff, men det råder ju heller inte konsensus om att den är äkta. Det här colleget i Atlanta, de skickar ju fram sin kommunikationschef för att prata med Daily Mail 2018, och han sammanfattar saken med en viss ton, får man väl ändå säga. Han säger: förfalskarna borde utnämnas till hedersdoktorer i historia. Inte enbart för att ha diktat ihop en gripande berättelse om hur det hela kan ha gått till, utan också för att ha efterhärmat skrift från 1500-talet som endast två eller tre personer hade kännedom om 1937. De måste även ha haft tillgång till British Museum för att se dokument och föremål som inte ens var noggrant undersökta och utforskade vid denna tid. Och visst, alltså så här, det kan mycket väl vara så att den här stenen innehåller äkta text från dottern Eleanor, som hon i en desperation har karvat ihop för att upplysa sin pappa om vad som har hänt. Alltså det är inte omöjligt faktiskt. Och i så fall så har man ju en ganska bra ledtråd om vad som hände de här första åren. Men vad som hände efter det, och vart hon tog vägen och vart alla andra i kolonin tog vägen, det framgår ju inte. Så det finns ju fortfarande en ganska rik flora av teorier att ösa ur vad som hände med åtminstone hälften av de här kolonisterna. Men den här stenen är ju, det är ändå intressant att den är potentiellt äkta.
Men det är väldigt märkligt det där, för jag har också suttit och läst faktatexter om den första stenen.
Mm.
Och för varje lingvist som säger att engelskan är autentisk, så finns en lingvist som säger att det låter som Mary Poppins har skrivit den. Och för varje arkeolog som säger att det är seriöst och äkta, så finns en arkeolog som säger att det är det inte alls.
Ja, det är inte lika enhetligt som när det gäller Kensingtonstenen, nej.
Nej, men det jag menar mer är, hur svårt är det att ta reda på om en sten är skriven på 1500-talet eller inte?
Ja, det är ju tydligen inte jättelätt. Jag har i och för sig inte stött på lika många som säger, som du säger, att det är 50-50, låter det som på dig.
I alla fall så har jag sett representanter för bägge sidorna av debatten.
Sen får du väga in din egen tendens i hela, nämligen att du är väldigt alltid böjd att tro på det som är så skeptiskt som möjligt.
Ja, så kan det ju absolut vara. Men jag tycker att det är konstigt med den här typen av grejer som hamnar i Discovery-dokumentärer och i enskilda forskare på något litet college, mot att det är väldigt märkligt, tycker jag, att det inte bara går att slå fast.
De har ju letat upp det här och gjort en dokumentär av det för att grejerna finns och glömts bort, givetvis. Det är deras jobb liksom, så det är inte så konstigt. Och jag berättade precis anledningen till att man hade glömt bort det och inte ville hålla på med det. Det var ju att alla de här andra förfalskningarna gjorde att folk faktiskt förlorade sina jobb och att det inte var så kul att hålla på med det då.
Ja.
Så att det finns ju sådana förklaringar. Alltså saker och ting händer ju, och folk skrev ju grejer på 1500-talet, och hade man inte papper kanske man hade stenar.
Ja, absolut. Alltså jag säger inte att den är falsk. Jag är bara förundrad över hur svårt det är att slå fast om den är äkta eller inte. Det som intresserat mig i den här berättelsen är varför den här berättelsen har fått ett sånt långt historiskt liv. Visst, det är ett mysterium och människor gillar mysterium. Men själva skalan är ju egentligen inte otrolig. Ett drygt 100-tal människor försvinner. I det sena 1500-talet så fanns det fanns enskilda människor. Filosofen och naturvetaren Francis Bacon är en känd representant som kritiserade Raleigh för att han inte engagerade sig mer i kolonins öde. Men det var ju inte en speciellt stor fråga i samtiden. Utan människor glömde och gick vidare ganska snabbt. Ett hundratal döda i ett århundrade så brutalt som 1500-talet på väg över i det ännu brutalare 1600-talet är inte så ofattbart, helt enkelt.
Nej.
Och visst, även under 1700-talet så förekom det lite hypoteser om vad som hände med dem då och då. Men det var ju inte en lika känd berättelse som den har blivit idag. När till exempel den största engelska historietidningen History Extra gjorde en omröstning om vilka som var de mest intressanta historiska mysterierna genom historien, så hamnade den på fjärde plats.
Det är högt.
Ja, det tycker jag också är högt. Och vad beror det på? Jo, nu får jag återvända till min historiska tes, som jag har sagt många gånger i den här podden och som jag hela tiden blir stärkt i min övertygelse på. Nämligen att allt handlar om 1800-talet. Det är 1800-talet.
Jaha.
Föreställer romantikerna i det europeiska 1800-talet som vill måla upp en vidunderlig historia om den nationalstat de verkar i. Tänker att ha musketörer, vikingar, riddare, odalbönder, fria odalbönder att gå till. Tänker alla dessa ting. Och så tänker ni på den amerikanska historikern George Bancroft, som på 1830-talet sitter och försöker skriva ihop en nationalromantisk historieskrivning om hans unga stat, USA. Vad har de egentligen? Ja, de har ju den här första lyckade kolonin på Jamestown, men den gick han inte igång på. Det var mest svält och krig i Jamestown. Det... Han tände inte på idén om Jamestown, utan vad George Bancroft tände på, det var Virginia Dare. Där hittade han en nationalsymbol för det unga USA. En vit, engelskspråkig kvinna, den första födda i Nordamerika. Dessutom ett namn som tycktes rymma hela den amerikanska mentaliteten. Att våga. Hon heter Virginia Dare och en amerikan vågar. Det är the land of the free, the home of the brave. Så i den här boken, historieboken som George Bancroft skrev, så spelade Virginia Dare en ganska stor roll. Och den var väldigt läst under 1800-talet, användes som läsebok i amerikansk skola. Lite grann som Grimberg skulle man kunna påstå. Mm, mm-hmm. Fast jag tror att Grimberg var en bättre historiker än vad George Bancroft var. I alla fall. Den här nationalromantiska historien om Roanoke överlevde ju inte övergången till 1900-talet, men den kom istället att bli viktig som en del av ett existentiellt och kommersiellt historiebruk i Carolina. Författaren Paul Green skriver pjäsen The Lost Colony. Det är den som populariserar begreppet om den försvunna kolonin också. Och den uppfördes första gången på Roanoke 1937 på 350-årsdagen av Virginia Dares födelsedag. Och det blev en hel del uppmärksamhet kring den här pjäsen. Samma sommar kommer historienörden Franklin D. Roosevelt dit för att se föreställningen.
Mm-hmm.
Och Roosevelt, han har också gått igång på idén om Virginia Dare. Så han har med sig ett födelsecertifikat till henne. Och dessutom har han på sin fritid skissat fram ett frimärke till hennes ära. Det är ändå fint att Roosevelt hade tid med det 1937. Ger det några år så kommer han ha annat att oroa sig för.
Och kanske borde han haft det redan 1937.
Den här föreställningen för övrigt, The Lost Colony, den spelas fortfarande varje sommar på Roanoke. Och vissa menar att det är den föreställningen som har gått återkomma, alltså utan avbrott under längst tid.
Men det här är ju lika, ja, det här låter ju lite som den här tävlan om vilket radioprogram har egentligen rullat längst i, ja. I historien. Är det här svenska med Järving eller något amerikanskt eller hur det nu var?
Ja, det är absolut inte det svenska med Järring i alla fall. Det, sen behöver det inte vara Grand Ole Opry, men Grand Ole Opry är äldre än det.
Ja, just det, det var det vi, ja, nej, precis, det var ju det vi höll på att bråka om. Ja. För de har ju bytt programledare fram och tillbaka många gånger som helst. Om det ens nu finns någon programledare i det här opera-köret du pratar om. Det gör det väl inte. Och då kan man inte säga att det är, jag vet inte, jag håller på Järring.
Den som gillar country och western känner såklart till Grand Ole Opry. Det är alltså ett musikprogram som har sänts kontinuerligt sedan 1925. Mm-hmm. Jag har faktiskt varit i Nashville och sett när programmet spelades in inför publik.
Radioprogrammet?
Ja, det är precis. Det är ju numera som konserter. Ja. Men det sänds ut också. Många av dem som satt i publiken såg ut som de var med när sändningarna började 1925.
Ja, men det är ju trevligt att de har, så att säga, hängt kvar.
Ja, eller hur? Så att 1920 så började vi ha den här liksom radio som vi känner radio.
Får jag bara säga, du säger ju också en hel del om din mentala ålder, att du befinner dig på samma plats som de här 120-åringarna eller vad det kan vara.
Ja.
Det här programmet höll ju sedan i sig fram till 1972 med samma gamle farbror Sven vid mikrofonen.
Mm.
Och det här är då ett världsrekord som slogs först 1999 tydligen.
Men ursäkta att jag lägger mig i, men ska världsrekordet då vara att det är samma programledare som har programmet, eller?
För, ja, och längden förmodar jag.
Jag menar, Grand Ole Opry började sändas 1925 och sänds fortfarande.
Ja, jag antar att det är samma programledare ska vara då för att det här ska gälla det här rekordet, om man inte också tänker att det ska vara ett svenskt rekord. Men ja, jag vet inte, kanske även om det är samma programledare, ja, det kan ju vara det i det här amerikanska. Du sa ju att de som satt där såg ut och varit med när de började sända. Så det kan väl även programledaren vara väl i fortfarande?
Ja, nej, det tror jag tyvärr inte. Men jag är ganska säker att man har sänt kontinuerligt sedan 1925. Nästan 5000 avsnitt allt som allt.
Mm. Ja, det är fler än barnens brevlåda.
På 1930-talet reser man också en staty över Virginia där på ön. Hur ser hon ut då, undrar ni? Som en liten skrynklig bebis som i marmor skriker ut sin ovilja över att befinna sig utanför livmoderns varma och skyddande väggar. Nej, utan man har avbildat henne i antik pastisch där hon står som en ung kvinna, topless. Hon har ett ädelt och vackert ansikte, yppiga bröst och ett litet tygskynke som skymmer könet. Man stannar på precis rätt sida om det pornografiska. Vi kommer alltså fram till en plats där vi ofta hamnar i det amerikanska historiebruket. Virginia Dare spelar en viktig roll eftersom hon blir en portalgestalt, eller kan användas som en portalgestalt i historien om det här vita och engelsktalande USA. Och på det sättet har det också drag av tidigare nämnda Kensingtonstenen. Den var ju användbar för många eftersom den gav en förlängd europeisk historia i Minnesota.
Mm.
Nu är det ju olika eftersom Kensingtonstenen är fejkad, medan Virginia Dare, hon var ju en livslevande äkta människa som föddes på Roanoke. Hon och de andra kolonisterna fanns. Så är det ju. Men orsaken till att det finns ett stort intresse för Roanoke på USA, förutom att det är ett mysterium och människor gillar mysterium, är ju också att berättelsen har så uppenbara historiebruksfunktioner för ett USA som letar efter berättelsen om USA.
Ja, verkligen. Bara det att man har ett namn på den första människa som föddes där som var europé.
De har ju så tur att hon heter Virginia Dare också. Tänk om hon hade hetat Margaret och så någonting McCormicksterbro. Det är liksom, det hade ju inte blivit samma mäktiga nationalsymbol, utan det är Virginia Dare, det är som gjort för USA.
Ja, ja, det var ju tur. Ja, jag vet inte om vi har löst så mycket mysterier åt det, men vi har i alla fall presenterat det och spårat det så långt vi har kunnat.
Det är ju alltid trevligt att få träffa på Francis Drake också.
Det är det. Och överlag så är det ju trevligt med 1500-talet och med äventyr västerut där det inte finns några starka stater än. Överlag så är det ju väldigt trevligt med historia.
Och så är det.
Det ska vi prata om även nästa vecka.
Ja, det stämmer.
Och hoppas att ni är med oss då också.
Mm. Vi hörs igen på söndag.
Det gör vi. Hej hej.
Hej.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.